musslor och andra vattenlevande organismer utsända protein som är klibbigt och limmaktigt för att de ska kunna klamra sig fast på stenar och liknande under ytan. Lim som fungerar under vatten kan vi ha användning för, och det här har man inspirerats av i årtionden. Det finns biomimetiska lim redan. Biomimetik, det är alltså att man försöker efterlikna någonting som förekommer i naturen. Vi har andra exempel på det, typ kardborreband. Men de här limmen som jag nämnde, så har inte riktigt haft den häftförmågan som man varit ute efter. Eller så fungerar de inte i medicinska användningsområden. Men nu finns det eventuellt en lösning inom syntetisk biologi. Forskare vid McKelvey School of Engineering vid Washington University i St. Louis, USA. Så där har man med hjälp av mikrober framställt ett biokompatibelt lim som är starkt som en spindeltråd och fäster lika bra som proteinet som musslor utsöndrar vid sina fötter. Ett ämne som kan fästa vid en mängd olika material, även under vatten. Det är just kombinationen av musselprotein och spindeltråd som ger ämnet de egenskaper man är ute efter. Limmet är alltså proteinbaserat, och det betyder att det är biologiskt nedbrytbart och kan användas bland annat inom medicin för att hjälpa till vid sårläkning eller vid förslitningsskador, typ senor, benbrott och liknande. Mikrober och bakterier har varit ett problem för läkekonsten ända sedan tidernas begynnelse, men nu verkar det som om vi får hjälp av dessa istället. Forskningen går vidare. Mer bakterierelaterade nyheter. Vi har proppat i oss mycket antibiotika under åren, så bakterierna har ju gått och blivit resistenta, och det är ju dåligt. Nu har forskare identifierat en grupp molekyler som har en antibakteriell effekt och som kunde fungera mot just antibiotikaresistenta bakterier. Penicillin har ju annars varit universalläkemedlet om man behövt stoppa bakterieangrepp. Bakterierna bygger upp skyddande cellväggar för att de ska kunna fortsätta med sitt, men penicillinet hämmar de enzymer som bygger upp cellväggarna och får på det viset bakterierna att spricka, eller lysera som det heter. Daptomycin och teixobactin, det är nyare varianter av antibiotika, de binder istället till en speciell molekyl i cellväggen, lipid 2. Men det är inte lika effektiva och kan inte förbättras med kemiska metoder så värst enkelt. Forskning.se skriver att forskare på Karolinska institutet och Umeå universitet hittat de första mindre molekylerna som binder just lipid 2 i cellväggen, och dessa kan enklare förändras på kemisk väg. Och i deras studie hade ännu inte hittat resistenta bakteriemutationer. Man har testat det här på bakterier som leder till så kallad samhällsförvärvad lunginflammation, alltså pneumokocker, och molekylerna förhindrade bildandet av den sockerkapsel som pneumokockerna behöver för att penetrera vårt immunförsvar och göra oss sjuka. Stafylokocker och enterokocker och gonokocker som ger oss gonorré, de fick också på nöten av dessa THCZ-molekyler. Forskarna kunde inte identifiera några bakterier som utvecklat resistens mot THCZ i laboratoriemiljö. Förändringar av molekylen ska nu också testas så att det kunde bita på multiresistenta bakterier. Slutligen en språkrelaterad nyhet. Vi kan bli bättre på språk genom att använda olika verktyg. Och med det menar jag alltså riktiga, fysiska verktyg. Sådana som man normalt använder i verkstäder och på sommarstugan. Såg, skruvmejsel, hammare. Sådana verktyg. Studier vid Karolinska institutet tyder på det här. Det finns ett samband mellan finmotorisk förmåga och förmågan att förstå komplex meningsbyggnad. Så det betyder samtidigt också att om du är bra på att lära dig språk, så kan du också lättare lära dig att använda verktyg. Det fungerar liksom bägge vägarna. För bägge förmågorna styrs av de så kallade basala ganglierna, som annars hjälper oss att påbörja och avsluta rörelser som annars sker omedvetet. Som att slänga med armen lite medan vi går. Det sker utan att vi tänker på det. Om vi då inte står i beråd att marschera på flaggplan vid närmaste garnison, då är det mer en medveten armrörelse. Men då man går sådär normalt, armen slänger fram och tillbaks, vi omedvetet stoppar rörelsen både framåt och bakåt. Nu har man alltså haft en testgrupp att utföra komplexa språkliga övningar samtidigt som det sysslat med att placera tre tappar i hål med en tång. Hjärnaktiviteten mättes under dessa tester, och det var samma grupp nervceller som aktiverades i storhjärnan för bägge delarna av testet. De basala ganglierna. Man undersökte också om träning av den ena förmågan kunde förbättra den andra. Utförde man språkdelen bättre om man lärde sig mer effektivt kunna handskas med tången? Och visst var det så. Kontrollgruppen som inte använde verktyg bekräftade detta. Vad kan man ha för klinisk nytta av det då? Det kan användas vid rehabilitering eller om man har utvecklingsrelaterade språkstörningar. Är det månne så att då vi i tidernas begynnelse började använda verktyg så ledde det här automatiskt också till att vårt språk förbättrades? Ja, man kan ju spekulera och fundera lite kring det här. Man kan nästan se framför sig en grotta för tusentals år sedan där någon försöker peta upp en sten med en käpp och märker att käppen behöver bytas ut mot en spetsigare käpp som ligger på marken en bit bort. Hur ska man då få kompisen att förstå att verktyget man har är för trubbigt och huruvida han då kunde vara så vänlig att sträcka sig efter den där andra käppen? Nej, inte den, utan den med en klart spetsigare ända. Nej, inte Torx T25, inte Philips heller, utan den där prylen med rött handtag. Ja, situationen kunde vara i en modern mancave lika bra. Språk och verktyg hör ihop, har man nu i alla fall konstaterat.